Vi följer i år i stilla veckan och påsk Johannes serien. Och låt oss nu stå upp och lyssna till dagens evangelium enligt Johannes evangelis 12 kapitel, verserna 1-16. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: "Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga?" Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa: "Låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid." En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där, och det kom dit inte bara för hans skull utan också för att få se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också, eftersom så många judar hade för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom, och de ropade: "Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung." Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: "Frukta inte, dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna." Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lazarus ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. När folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariserna sa till varandra: "Ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom." Amen. Ja, jag har varit lärare i teologi i 30 år, så jag har svårt att låta bli blädderblock. Jag läste, som ni hörde nyss, en berättelse om en kvinna som smorde in Jesus fötter med en dyrbar olja. Värd en årslön för en arbetare. Kvinnan hette Maria och var syster till Marta och Lazarus. Och festen ägde rum där syskonen bodde i Betania. Vi känner en Maria och Marta från och Lazarus från en tidigare tillfälle. Även då var rollerna sådana att Marta tjänade, serverade, medan Maria gjorde andra saker, lyssnade till Jesus. Den gången blev Marta irriterad på sin syster, men inte den här gången. Det sägs inte något mer än att Marta passade upp. Hon får en liten biroll i den här scenen. Huvudrollen denna gång innehas av Maria och lärjungen Judas. De två spelar liksom roll i den första delen av berättelsen som jag tänker ägna den här predikan åt. Maria tog all uppmärksamhet genom att göra en uppseendeväckande handling. Hon smorde in Jesus fötter med en flaska dyrbar nardusolja och torkade sedan fötterna med sitt hår. Det är klart att folk stirrade. Marias olja var på marknaden värd 300 dagslöner för en vingårdsarbetare. En årslön alltså. Och därför ställer vi frågan idag: vad gör vi med en årslön? Den varierar mycket. En vingårdsarbetare var väl en låglönarbetare. Låt oss säga att det kanske var en nivå med en som idag tjänar 16 till 18 000 kronor i månaden. 200 000 per år ungefär. Vad gör vi med 200 000 kronor? Dagens evangelietext låter några personer ge förslag. En, och det är Maria. Hon köper alltså en dyrbar olja. En alabasterflaska med 325 gram nardusbalsam från Himalaya. Det var en lyxartikel. Det var verkligen lyx. Som ger den som använder den mycket glädje, skönhet. En känsla av välbefinnande. Och om man ger bort den eller smörjer någon annan med den, så är det ett starkt uttryck för kärlek. Men det är lyx. Det hör inte till nödvändigheterna. Om man är hungrig går den inte att äta. En annan, och det är Judas Iskariot, vill ge bort de pengarna till de fattiga. Och det skulle göra mycket nytta. Kanske rädda några liv och ge personlig glädje också. Att ge bort så mycket till behövande ger nästan lika mycket tillfredsställelse som att smörja in någons fötter med dyr olja. Vi har två alternativ. Och det är klart att det är det andra alternativet, Judas, som är det riktiga. Det finns väl ingen människa som skulle på en fråga svara att vi skulle göra som Maria. Och vi skulle säga så även om det gäller samhällsekonomin. När vi fattar beslut om hur offentliga medel ska förvaltas och användas, så väljer vi också det här Judas-alternativet. Sveriges kommuner satsade för några år sedan runt 2,5% av kommunernas totala budget på kultur. Ja, det är konst, det är museer, musik och kulturskolor och bibliotek. Medan vård, omsorg, individ och familj, det är socialbidrag, äldrevård och mycket annat tar 33%. Alltså 15 gånger så mycket. Så vi handlar ju som Judas. Det är så vi agerar, det är så vi tycker är riktigt. Jag vill inte kalla bibliotek för lyx. Men sånt som definitivt inte är lyx, alltså det som räddar människors materiella överlevnad, prioriteras klart och tydligt. Så vi står ju på Judas sida, tror jag alla. Nu har vi alternativen, Maria eller Judas. Och Jesus väljer Maria. Är inte det konstigt? Jo, det är väldigt konstigt. Han stöder Maria som gör av med en årslön på en dyrbar lyxartikel. Istället för att ge sitt stöd åt Judas som vill ge pengar till de fattiga. Och de fattiga i Palestina var många då. Nu sägs det att Judas egentligen inte var ärlig i sitt krav. Enligt Johannes, en av de andra evangelisterna berättar samma historia, men de betraktar inte Judas som en tjuv. Men här, det spelar inte så stor roll egentligen. Hans förslag var vettigt och bra, oberoende av vilket sinnelag han hade. Vi kan se på den här världen på väldigt många olika sätt. På Judas sätt, på Marias sätt och på många andra sätt. Jag har läst en hel del om en munk som levde på 1100-talet i Italien. Han hette Joachim av Fiore. Och jag har fastnat för Joachims uppfattning om hur den här världen är. Han föreställer sig tre tillstånd i världen. Och därmed tre olika förhållningssätt till hur vi ser på det liv vi lever och den värld vi finns i. Han tecknade tre bilder, de var väldigt mycket kristet inspirerade, från Bibeln och treenighetsläran. Men hans bilder har påverkat stora tänkare, både kristna och icke-kristna tänkare i historien. De tyska idealisterna, filosoferna Hegel och Schelling, som tänkte sig världen som en andlig utveckling, inspirerades av Joachim av Fiore. Och denne munk har inspirerat Karl Marx och hans lära om den dialektiska, materialistiska utvecklingen av historien. Vad sa han för någonting? Han sa att världen har tre olika tillstånd som man kallar för faderns rike, sonens rike och andens rike. De skulle avlösa varandra, men det var inte det som var det viktiga. De kan också finnas samtidigt. Och parallellt, och då kan vi se på tillvaron ur tre olika perspektiv. Som jag kallar för lydnad, försoning och glädje. Lydnad betyder att vi respekterar världen som en skapelse med dess givna naturlagar som vi följer, vare sig vi vet om det eller inte. Det finns givna värden, det finns inom fysiken naturkonstanter som är förutsättningar för den fysikaliska världens funktion, ljusets hastighet, protonens vikt i relation till neutronen och så vidare. Det finns också moraliska lagar i världen. Det finns normer som vi måste leva efter. Det är en värld som fungerar mycket bra. Många tycker att den är vacker. Men den kräver respekt. Den kräver omtanke. Och solidaritet. Och vi kan inte alltid lita till människors goda vilja bara, utan det förutsätter lagar som vi också måste följa. Paragrafer. Naturlagar. Den som tror på Gud i det här perspektivet ser framförallt Gud som skapare och människan som Guds tjänare. Det är ett viktigt perspektiv. Att den här världen är ordnad på ett sätt, och att vi ordnar den på ett sätt som vi måste respektera. Att se på världen ur försoningens perspektiv betyder att inse att skapelsen är sårad trots sin lagbundenhet och sin skönhet, är den fylld av lidande, olyckor, konflikt och krig. Ett perspektiv som vi särskilt betonar i Stilla veckan. Det hjälper inte att bara följa lagar och bud, utan världen måste också läkas, försonas, helas. Här spelar tron en större roll än lydnaden. Och religionen, vi bygger altaren, vi ber och tänder ljus för att läka världens sår. Vi längtar efter att komma närmare Gud, som blir något mer än en skapare av lagar. Gud blir här mer personlig, en vän eller en familjemedlem kanske. En förälder som vi tyr oss till och söker hjälp hos. Här spelar religionerna också en stor roll. Våra ritual, våra böner. Alla människor tror inte, alla ber inte, men några måste göra det för att den här världen ska bli hel. Här kallas Gud för frälsare och människan kallas för Guds barn. Att se på världen ur glädjens perspektiv är att tro på förverkligandet av drömmen. Att våga tro på utopin om nya himlar och en ny jord. Att försoningens arbete ska bära frukt. Att det gudomliga och det mänskliga ingår i så nära förening att det inte kommer att behövas några kyrkor och några böner. Så tänkte sig Joakim av Fiore, Andens rike. Den dagen behöver vi inte undervisa varandra om Gud, för alla människor känner Gud. Och den synen är också bibliskt förankrad. Profeten Jeremia hade en sån vision där han hör Gud säga: jag ska lägga min lag i deras bröst. Och i deras hjärtan ska jag skriva den. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Inte den ene säga till den andra: lär känna Herren. Ty de ska alla känna mig. Från den minste bland dem till den största. Det här är en utopi, men det är sådana som driver oss framåt. Utopier kallas i Bibeln för löften. Guds historia och människans historia har fått en första känning med varandra här i glädjen. Och är på väg mot en gemensam livshistoria. Och här kallar Joakim av Fiore människan för Guds vän. Joakim av Fiore såg världen som en andlig utveckling. Hans bilder kan vara det bakgrundsmaterial som gör tillvaron meningsfull. Världen är mer än vi ser. Den är Guds skapelse. Den är på väg och Gud kallar oss att tro. Nu ska jag sluta med att gå tillbaka till de här personerna som jag läste om. Var befinner de sig någonstans här? Judas sa, de pengar som man hade kunnat få för den olja som kvinnan hällde ut över Jesus hade räckt att mätta många fattiga. Det är helt sant. Judas finns här. I den här verkligheten. Det är viktigt för honom. Och det är en viktig aspekt av livet. Det är en viktig del av tron. Att betona ansvaret. Tillgångarna måste fördelas. Rättvisan försvaras. Förtrycket stoppas. Lagen om människans värde måste skyddas. Miljön måste räddas. Naturens lagar måste vi ha respekt för. Judas var säkert besviken över att Jesus inte tog sitt samhällsansvar på det sätt som Judas hade förväntat och önskat. Och det var kanske därför han förrådde honom. Och han blev besviken över Jesus ställningstagande för Marias agerande. Gemenskapen kräver socialt ansvar och lydnad. Det visste Judas. Här tycker jag att både Maria och Judas befinner sig. Båda hade insett att den här världen behöver räddas. Båda var medvetna om att de sökte efter frälsning. Båda sökte sig till Jesus som till en frälsare. De lyssnade till honom när han lärde dem att be. Och de kom nära Gud genom Jesus. Här finns Maria. För henne är skönheten, livsnjutningen och generositeten viktig. Och kärleken. Hon var inte lika förnuftig som Judas, men mycket mindre snål. Hennes kärlek till livet och hennes fullständiga generositet förebådar det som Joakim av Fiore kallar för andens rike, glädjens rike. När människan känner Gud. Berättelsen om Maria och Jesus har ett symboliskt inslag. Hon smörjer Jesus huvud på samma sätt som man brukar smörja en konung. Och den andra delen av vår text, det som jag inte ska säga något mer om, berättar om hur Jesus rider in i Jerusalem som en kung. Och Maria smörjer Jesus på samma sätt som man brukade ta hand om en död kropp. Och enligt Johannes evangeliet ett par kapitel senare så behandlades Jesus kropp vid hans begravning kungligt. Men det är bara Johannes som berättar om detta. Med 30 kilo dyra kryddor. Myrra bland annat. Och samtidigt dör Jesus som en landsförrädare. En utstött, en brottsling, dömd till döden av antikens allra mest rättvisa domstol, Stora rådet. Förkastad. Moraliskt fördärvad. Ja, det var den yttre bilden som alla såg. Den inre som bara några få människor såg. Bland dem Maria såg i denna handling Guds kärlek som går till det allra yttersta. Joakim av Fiore såg en lagbunden värld Han såg en sårad värld, men bakom den såg han också glädjens rike. Evangeliet låter oss få öppna ögon för detta. Johannes som berättar detta har facit i hand. Han vet att Jesus dog på ett kors som dödsdömd. Han vet att denna död var det starkaste uttrycket för Guds kärlek. Och denna kärlek kommer att göra världen vacker. Så må Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra tankar och hjärtan i Kristus Jesus, vår Herre. Amen.